Så, god morgon och välkomna också ni som är på internet. Vi kommer att fortsätta från Efesierbrevet och vi har hunnit fram till 3:e kapitlet och den 14:e versen. Vi kan stilla våra hjärtan bara ett ögonblick här och be att Herren välsignar den här predikan. Herre, vi tackar dig denna söndag morgon. Jesus, vi tänker på hur underbar du är, Gud. Och det är inte bara att du är stor och upphöjd och allsmäktig, men det är också att du är kärleksfull, personlig. Du älskar oss. Du har en plan för våra liv. Vi kan umgås med dig genom ditt ord, genom din helige ande som du har låtit bo i oss. Och det är stort. Och Jesus, vi bara suckar och pustar. Därför att vi vet hur otroligt hjälplösa vi är utan dig. Vi vet hur otillräckliga vi är i det naturliga. Men vi vet också hur underbart tillgänglig du är. Hur underbart förlåtande du är. Hur underbart välsignande du är. Och Jesus, vi ber att ditt ord skulle bli levande gjort bland oss och i oss och för oss. Herre, tala till oss i ditt namn vi ber. Amen. Efesierbrevets 3:e kapitel och den 14:e versen. Och ända till slutet är vers 21. Så det blir väl 7 versar då, antar jag. Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evighet. Paulus ber här en bön för församlingen i Efesus och indirekt för oss alla och naturligtvis också för sig själv. Han har spenderat 3 kapitel här i Efesierbrevet. Vi sa tidigare att Efesierbrevet är uppdelat i 6 kapitel. De 3 första kapitlerna är doktrinära. Det handlar om lära. Man lägger en fantastisk grund till vad församlingen är och Guds syfte med oss i denna tidsålder och i evigheten. Och sedan de 3 följande kapitlerna som vi kommer att titta på senare här, 4, 5 och 6. Där ser vi den praktiska tillämpningen. När vi nu har lärt känna Gud på det här sättet, vår ställning i honom, allt vad han har välsignat oss med, alla de himmelska välsignelserna, ja, då kommer vi också att förstå att Gud vill att det här ska på något sätt bli verkliggjort i vårt dagliga liv. Praktisk helgelse kallar vi det för ibland. Jag vet inte hur många av er som var med eller var här i somras. Eller vänta nu. Det var inte den här. Nej, det var det på våren. Var det, för jag var ju här. Var det i maj? Nej, jag vet. Men var det i maj då eller? Jesusmarschen. Eller Jesus. Var det i maj? Maj, okej. I alla fall så var jag i Kungsträdgården, och det uppskattades då till att det var 25 000. Dagens Nyheter sa att det var 4 där. Nej, men 25 000 kristna. Och det var olika vittnesbörd, det var olika så, människor som delade sina, det var musik, det var det ena med det andra. Sen var det bön. Och då uppmanade talaren där liksom och sa att nu ber vi tillsammans och vi böjer våra knän. Och det är ganska häftigt att se, jag menar, ni vet liksom Kungsträdgården, det är någon symbol, jag menar, det är alla möjliga grupper som möts där och alla möjliga event som äger rum och så vidare. Och många gånger, tyvärr, inte speciellt gudaktiga saker heller kanske. Men den här dagen så var det så annorlunda. Det var Guds folk där, från olika samfund, olika sammanhang. Och helt plötsligt så böjer sig allihopa ner. 25 000 böjer sina knän. Och här säger Paulus att jag böjer mina knän inför Gud. I vers 14. Och jag tänkte mycket på det, eller har tänkt mycket på det här, att vi kan böja våra knän nu, idag, inför Gud. Men många människor gör inte det. Men Bibeln säger uttryckligen i Filipperbrevets andra kapitel, verserna 9 till och med 11, att det kommer en dag då alla knän ska böjas. Alla knän. Det gäller alla människor som har levt, som lever, som kommer att leva. Det gäller alla änglar, alla andemakter, alla furstar, alla väldigheter, alla höga skapelser, inklusive Satan själv. Alla, allt skapat, kommer att få böja sina knän. Och det betyder inte att man gör det liksom att, åh, härligt Jesus, du var Herren Jesus. Många kommer att böja sina knän i ilska och hat, men måste ändå böja sina knän och erkänna att Gud är den som han har sagt sig vara. Att Gud har gjort det som han lovade att göra. Han har frälst dem som valde att tro på hans evangelium. Och han är rättvis. Hans karaktär och hans natur kommer att uppenbaras och visa att alla hade en möjlighet att ta emot och tro. Och jag tänkte på bara hur vi kan välja att böja våra knän nu eller att böja våra knän sen. Och det finns olika attribut här som beskriver Gud. Och de första verserna här, från vers 14 fram till 18, så upptäcker vi en Gud som är allstädes närvarande. Det vill säga att Gud är överallt samtidigt. Det är någonting som vi själva önskar ibland att vi skulle vara. Att vi kan vara på mer än en plats samtidigt. Men det är omöjligt. Vi kan inte. Vi är begränsade som skapelse. Och han säger här i vers 15 att han från vilken allt vad fadern heter i himlen och på jorden har sitt namn. Det finns ingenting i detta universum som inte har sitt ursprung i Gud. Innan någonting fanns, så fanns Gud. Och det där är en fråga som, om ni inte har brottats med den, så kanske vi kan göra nu. Nej, men liksom att det alla säger, var kommer Gud ifrån? Liksom. Han måste ju ha börjat någon gång. Liksom. Nej, Bibeln säger det. Jag är. Står det inte att jag begynte, jag började, jag var. Jag är. Smaka på den. Begränsade människohjärna. Omöjligt. Vi kan bara ta emot det i tro. Men Gud är. Och vet ni vad jag tycker det är så underbart? Det är liksom att det är en skrämmande tanke. En Gud som vet allt. Som har hänt, som händer, som kommer att hända. Liksom, tänker en dålig tanke. Liksom, wow. Såg Gud det? Förstod Gud det? Ja, det gjorde han. Men det som är så underbart är att hans karaktär och hans natur är god. Nådesfull, är kärleksfull. Och han har skapat allt i denna värld. Och Paulus säger att jag böjer mina knän inför denne Gud. Ingen annan. Om jag böjer mina knän inför någonting annat i denna värld, då är jag en avgudadyrkare. Spelar ingen roll om det är ärkeängeln Mikael eller ärkeängeln Gabriel. Eller om det är något helgon eller någonting annat. Om jag böjer mina knän inför någon annan, en buddha-staty eller vad det kan vara, så är jag en avgudadyrkare. Och som kristen, om jag böjer mina knän inför Gud, men min egen tolkning av Gud, det vill säga inte så som han uppenbarar sig själv i skriften. Vi bygger upp någon slags tankevärld, liksom att Gud är si och så undervisar vi det. Nej. Då är jag också en avgudadyrkare. Därför att Gud vill bli tillbedd och umgås med så som han är. Så som han uppenbarat sig själv i skriften. Som den kärleksfulla guden som visserligen gav människan en fri vilja. Visste att människan skulle välja bort honom. Men som också gav människan en försoningsplan. En frälsningsplan som är öppen och tillgänglig för alla människor som ropar i sitt hjärta. Och jag älskar det. Hur tar man emot Jesus Kristus? Genom att räcka upp handen när pastorn säger bli frälst. Genom att gå fram och böja sina knän vid botbänken som man hade för. Genom att fylla i någon liten blankett som människorna går runt med och säger att jag tog emot Jesus idag och så vidare. Det är jättebra att göra det också, liksom att ett avgörande. Men när blir jag frälst? När jag suckar i mitt hjärta, när jag ropar till honom i mitt inre, vid sängkanten, i bilen, när det har kört ihop sig, när allting har gått åt skogen i detta livet och jag säger bara i mitt hjärta, Jesus, jag behöver dig. I det ögonblicket blir jag frälst. Om jag säger Jesus, jag är en syndare, jag behöver dig. Jag kan gå i kyrkan varenda dag i hela mitt liv och utföra religiösa ritualer och skryta över detta och säga att jag går i kyrkan och jag går inte, ja, vad det nu kan vara. Hjälper inte. Det är ett ödmjukt och förkrossat hjärta som suckar efter honom. I Jesaja 59 och också i Jesaja 66 så står det att var bor Gud? Han bor i det himmelska. Han är upphöjd, han är allting skapare. Vi kan aldrig ens nå dit han finns. Om man nu kan tala i termer som att han finns någonstans, att hans tron står någonstans, för han är också allsmäktig, eller vad heter det, allstädes närvarande, han är överallt samtidigt. Vi kan inte förstå det, men står det att han bor också i den människa som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Fantastiskt. Gud bor i oss. Han manifesteras genom oss. Tänk på hur Gud inte har hållit tillbaks någonting. Vers 16 står det: jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Den inre människan, den pånyttfödda människan. Underbart. Tänk att innanför vårat skal, jag kallar det skalet, vårt kött, som är så jobbigt mellan varven och bär omkring på, liksom. Ni vet, Paulus i Romarbrevet 7: det jag vill göra, det gör jag inte. Det jag inte vill göra, det gör jag. Liksom, vad jobbigt. Dras med oss själva. Ibland så är vi lite sådär kaxiga och tycker att det går bra sådär, liksom. Omständigheterna är bra. Men ofta liksom så krälar vi i stoftet. Men den inre människan, vi är födda på nytt. Vi är en ny skapelse. En fullkomlig, perfekt skapelse. Så hur vet du det? Därför att Bibeln säger det. Att vår pånyttfödda ande har blivit förenad med Guds helige ande. Vad är Guds helige ande? Är det någonting annat än helig? Någonting annat än fullkomlig och perfekt? Knappast. Det är Gud själv. Den tredje personen i treenigheten. Och om min pånyttfödda ande blir förenad med hans ande. För vi vet att Gud inte kan umgås med någonting som inte är fullkomligt, perfekt och heligt. Lika fullkomligt, perfekt och heligt som han är själv. Då måste också min nya skapelse, den inre människan, också vara fullkomlig. Men det är väl lite svårt att förstå ibland, eller hur? Därför att vi dömer oss själva efter den yttre människan. Vi sysslar så mycket med den yttre människan. Gå till gymmet och så vidare. Det är bra, det är bra. Vi behöver bygga upp den yttre människan fysiskt. Men andligt så är det den inre människan som Paulus adresserar här. Då han säger att att Gud i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt den inre människan. Och jag tycker det är helt fantastiskt att tänka på hur Gud inte har hållit tillbaks någonting av sig själv. Han har gett oss allt. En pånyttfödd inre människa förenad med hans ande. Kristus bor i våra hjärtan. Och han har låtit oss bli delaktiga av gudomlig natur. I andra Petrus 1:4. I Romarbrevet 5:8-9 så står det att Gud dog för oss medan vi ännu var syndare. Jag tycker det är en fantastisk vers. Nu är vi fullkomliga på grund av vad han har gjort i och genom oss. Då är det inte så konstigt kanske att han skulle ha någon bra plan för oss. Men den här planen, den sjösattes redan innan vi kom dit, nämligen när vi var syndare, hopplöst förlorade. Då dog han för oss. Och det visar på Guds karaktär. Att hans kärlek till oss är inte baserad på vårt uppförande. På våra goda gärningar. På någonting annat. Den är bara baserad på hans egen karaktär och natur. Att han är kärlek. Där sprack nästan rösten. Är kärlek. I 1 Johannes 4:8. Han är det. Det är hans natur. Han kan inte annat än älska oss. Ganska underbart. Vad har vi mera här? Vers 15 har vi redan. Just det, 16. Förlåt mig. Just det. Han har inte hållit någonting tillbaks till oss. Han har till och med gett oss sin egen rättfärdighet. Hur rättfärdig är du idag? Lika rättfärdig som Jesus. Vilken skrytmåns. Lika rättfärdig som Jesus. Ja, visst. Jag vet vad du håller på med. Jaha. Men det är ju vad skriften säger. Och skriften är sann. Den inre människan talar inte om köttet. Vi är inte rättfärdiga i köttet. Glöm det. Den som försöker att säga och påstå att man är rättfärdig i köttet. Skäms. Det är löjligt. Mänsklig stolthet. Men den inre människan, den pånyttfödda anden, det som Gud ser i oss, det är fullkomligt och rättfärdigt på grund av vad han har gjort för oss. Kalla mig kättare eller vad ni vill, men det är vad skriften säger. Fullkomlig och rättfärdig. Och han har vet ni, det världens största, det är så populärt med såna här byten, liksom man byter någonting, man tar sina grejer någonstans och när man när jag var liten så bytte man hockeybilder och fotboll. Jag vet inte om det finns fortfarande. Men okej, man byter de här grejerna. Eller man går någonstans och man byter grejer liksom. Du får det här och jag får det här. Tänk vilket byte Gud har. Han säger, ni tar och ger mig allt elände. Er fallna natur, era synder, allting. Det ger ni mig. Och i utbyte mot det så ger jag er min egen rättfärdighet. Vad säger ni om det? Bytt kommer aldrig igen. Jag menar liksom, det är helt ofattbart. Man brukar ju försöka att byta någonting liksom, om det var en hockeybild och som var en väldigt bra hockeyspelare. Ja, då kanske man kunde få 5 dåliga i utbyte mot den här bra bilden. Men för man ska ju liksom göra en bra affär. Jag menar, Gud är ju den sämsta affärsman man kan tänka sig. Om han byter bort, först säger han, jag ger dig min egen karaktär och natur, min egen rättfärdighet, allt jag har. Jag håller inte tillbaks någonting från er i mitt fullbordade verk, i min plan. Och vad ska ni ge mig i utbyte? Era goda gärningar, era bästa försök, era religiösa ritualer, era, ja, vad har ni erbjuda? Få höra liksom, vad kan ni ge mig? Ingenting. Nej, ge mig synden, ge mig era misstag, ge mig allt som har gått åt skogen i era liv, ge mig allt det här, så får ni min rättfärdighet. Det kallar jag verkligen att vara en dålig affärsman. Men Gud förstår för det. Gud förstår för det. Därför att jag tycker det är underbart. Han har gjort allt detta för oss. Och Paulus säger att jag böjer mina knän inför denne Gud. Denne skapare av allting som finns i denna värld. I den värld som inte vi ser. Andevärlden. Böjer mina knän inför honom. Han som inte har hållit tillbaks någonting för oss. Från oss. Okej. Okay. Vi får hans egen rättfärdighet. Upp till bevis. Okej. Okay. Jag ger 2 skriftställen. Abraham trodde Gud. Och han räknades honom till rättfärdighet. Romarbrevet 4:3. Och andra Korinthierbrevet 5:21 säger samma sak. Han blev till synd för vår skull. Så att vi skulle kunna bli, vadå? Hans egen rättfärdighet. Jag vet inte om ni har någon alternativ tolkning till de här verserna. Men i mina ögon så är de kristallklara. Vers 17, just det. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Rotade och grundade i kärleken. Wow. Tänk att Guds kärlek är så stor. Att den räcker till åt alla. Jag vet, jag känner en familj som de hade 17 barn. Visserligen så var det ju olika åldersgrupper eller ålder på barnen. Så, men i princip 17 barn. Hur ska jag som förälder kunna ge alla dem uppmärksamhet? Omöjligt. Och vi måste liksom på något sätt. Pappa, här är jag. Så, mamma, här är jag. Liksom att vi vill på något sätt få det. För att vi räcker inte till. Men Gud räcker till. Det är inte så liksom att Gud, nu tror jag inte jag klarar av fler. Liksom. Jag hoppas inte fler går att bli frälsta nu så att jag måste umgås med fler människor och liksom ha gemenskap med dem. Det går inte. Jag räcker inte till. Jag har bara 2 armar och 2 ben. Jag är ingen bläckfisk. Nej, han räcker till. Och det blir över. Därför att Gud är allsmäktig. Han är fullkomlig. Han har inga begränsningar. Och han säger bara här att vi ska vara rotade och grundade i kärleken. Det är det han är intresserad av. Och det här att vara grundad, liksom att inte bli upprörd i bemärkelsen att inte kunna bli omskakad. Att om det är någonting som jag bör veta som kristen, så är det att Gud älskar mig. Det är det han säger. Det behöver vi veta. Det finns så mycket annat vi kan veta också om Gud och studera skriften och så vidare. Men en sak, att Gud älskar oss, det är otroligt viktigt. Och han räcker till. Vi behöver inte bråka om hans uppmärksamhet. Och jag gillar aposteln Johannes exempel. Han kallar sig själv lärjungen som Jesus älskade. Ungefär som att han inte älskade de andra lärjungarna. Eller precis som han inte skulle älska någon annan i den här världen. Johannes, fattar du inte att Gud älskar alla? Nej, men han, vi vet hur vi är. Vi vet hur barnet är. Liksom vi, pappa, mamma, det är jag. Liksom, här, nu. Och vi är likadana. Liksom, Gud. Vi vill ha fågelungarna. Liksom, mata mig. Vi vill ha mycket, vi vill ha nu. Och Gud säger, finns ingen gräns. Jag räcker till åt alla. Och Johannes förstod det här. Och han sa, jag är lärjungen som Jesus älskade. Och vi kan säga samma sak. Jag är den kristne som Jesus älskar. Men, alla andra då? Okej, men det tar vi en annan gång. Nu gäller det mig. Nu är det jag som är intresserad av att veta att Gud älskar mig. Vers 18. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå, vad säger han? Bredden, längden, höjden, djupet, alla dimensioner. Hur kan någon människa lära känna Gud?
Jag menar alltså, jag har läst Bibeln, liksom, jag tror inte det finns någonting mer jag kan lära mig om Gud. Jaså? Ja, okej. Det låter bra. Klart, kan du göra något annat i livet?
Nej, det står, vi förstår att Gud kommer att, eller vi kommer att behöva hela evigheten för att lära känna honom. Det betyder att det Gud är, det är ingenting man upptäcker en söndag morgon under en kvartslång predikan. Vad Gud är, det är ingenting som man upptäcker under ett långt liv på jorden. Även om det var i 100 år. Utan vad Gud är, det är någonting som vi upptäcker i all evighet. Fantastiskt. Och han ber den här bönen. Att vi ska upptäcka. Han använder de här mänskliga dimensionerna. Och jag vet inte om det finns fler dimensioner där ute i universum. Man talar om flera dimensioner som vi inte känner till och så vidare. Men en sak vet vi. Att det finns inte något litet skrymsle eller någon liten plats där ute som inte Gud känner till, som inte Gud har fyllt. Ja, underbart. Och jag tänkte på vad det står i första Korinthierbrevet 2, verserna 10-16. Så att anden i oss vet vad som finns i Gud. Så med andra ord, potentiellt sett så kan vi verkligen veta om Gud. Det vore fel att säga att jag kan och vet allt om Gud. Men det är också fel att säga att vi kan ingenting veta om Gud. Han är där ute. Men ja, nej, vi kan ingenting veta om honom. Jo, Guds ande bor i oss. Och Guds ande vet vad som finns i Gud. Som andra ord, om jag tar min lilla bibel, som är Guds ord, Guds ande bor i mig, och jag studerar det här och jag umgås med honom, då undervisar anden mig vad som finns i Gud. Hans karaktär och hans natur.
Hur stor är Gud? Hur mycket väger Gud? Hur mycket liksom vi vill ha de här?
Någon ställer den här frågan. Det är ointressant. Det finns ingen våg som Gud kan ställa sig på. Det finns inte liksom några mätinstrument liksom, där vi kan få en uppfattning om Guds storhet. Därför att hans storhet består inte i vad, alltså ska jag verkligen imponera på er nu liksom, lyfta ett stort berg inför era ögon här liksom, såg ni vad jag gjorde? Det handlar inte om det. Vad han är intresserad av, det är att uppenbara för oss att han älskar. Det är han intresserad av. Det är hans storhet. Att han är nådesfull. Att han inte använder sin storhet och sin upphöjdhet till att krossa oss. Utan till att ge oss en ny chans, en ny möjlighet, nya förutsättningar. Det är det han är intresserad av. Och det här ber Paulus om. Och sen nästa sak här, nästa attribut, det är vers 19. Så talas det om, och vi kan tänka oss här, Guds allkunskap. När jag var liten fanns det något som heter 10 000 kronors frågan. Är det någon som kommer ihåg 10 000 kronors frågan? Svante var med kanske, men nej. Tävlade i något ämne. Det var något ämne då som man kunde vara väldigt bra på. Det kunde vara som helst liksom. Och de fick fråga efter fråga liksom. Och nu finns det motsvarigheter. Vem vill bli miljonär heter det nu. Det har gått från 10 000 till 1 miljon. Så gammal är jag. Nej, inflation. Antingen är jag gammal eller är inflationen hög. Men i vilket fall så tänkte jag bara på hur kunskap. Den här världen älskar kunskap. Tänk när människan har sina klimatkonferenser och andra grejer. Och folk kommer från alla möjliga håll. Med alla sina titlar och all sin utbildning och all sin kunskap och all sin erfarenhet. Och ändå så ligger vi risigare till nu än någonsin på det här jordklotet när det gäller att lösa vissa saker. Vad är det för fel på oss? När vi har så mycket kunskap och dessutom har vi lärt oss att lagra den här kunskapen. Det kallas för datorer. Så vi behöver inte tänka, eller vi behöver inte börja från början så att säga. Vi bara trycker på knapp och så får vi massa information och sen kan vi bygga vidare på den här informationen. Och då tror vi att vi är smarta. Smartare än de som levde innan oss. Men det är vi inte nödvändigtvis. För att vishet och kunskap är inte samma sak. Vi kan ha massa information. Men Gud har all information. Men han är också vis. Och en svindlande tanke. Att han vet allt. Han är ofattbar stor. Tänker på. Vi tittade bara kort lite på. Något naturprogram eller vad det nu kan ha varit. Och det var någon dykare som var på havets botten med en lampa. Liksom helt plötsligt så bara det man tror, det finns ingenting liksom där. Och sen när ljuset kommer in så finns det en hel värld av fiskar och varelser och skapelser som vi inte visste fanns. Liksom. Vad finns det i detta universum som vi ännu inte har upptäckt? Har vi upptäckt eller har vi de starkaste teleskopen? Har vi de mest sofistikerade mikroskopen? Eller finns det mer att upptäcka? Ja, förmodligen. Förmodligen fortsätter vi att upptäcka. Men det är så underbart att mitt i detta komplexa universum så finns vi. Skapelsens krona. Som är skapade till Guds avbild. Skapade för att Gud ska kunna ha en gemenskap med oss. Om vi inte har gemenskap med honom, då är det någonting som är fel. Då är det någonting som är onaturligt. Någon säger, men det är liksom, det är inte naturligt att gå till kyrkan och vara där och hålla på och mässa. Eller vad man nu tycker att man gör i kyrkan. Det är inte naturligt. Det är det mest naturliga som finns. Jag återupptar den relation som jag en gång var skapad för. De människorna som inte lever för Gud där ute i världen. De är de onaturliga. De försöker att tillfredsställa sig med någonting som de inte var tänkta att tillfredsställa sig med. Det finns bara en som kan tillfredsställa oss, det är Gud. Jag vet inte om ni har upptäckt det. Men det är så. Vi kan försöka så mycket. Skaffa oss det ena efter det andra. Men det hjälper inte. Vi tänker oss Guds allkunskap. Vi kan inte komma under. Vi kan inte fly från Gud. Har ni läst Psaltaren 139 någon gång? Psaltaren 139. Han gör en lista över olika platser. Havets botten tror jag är en av de här platserna. Liksom. Och jag vet inte vad det är olika ställen. Så här, dit skulle man kunna fly. Ni vet liksom. Jag ska ta allt som jag har felen och allt det här som jag inte gillar. Liksom, och dra någonstans riktigt långt bort. Dit Gud inte kan hänga med. Alltså, okej. Okay. Vi kan inte komma undan honom. Skrämmande tanke om vi tänker i köttet. Underbar tanke om vi tänker i anden. För att Gud ger inte upp. Eller hur? Jag menar, när vi har gömt oss, tänkt, vi har hittat det perfekta gömstället. Det perfekta gömstället liksom. Där hittar inte Gud mig. Han är där. Havets botten eller längst ut i rymden, var den är. Vi kan inte fly, säger psalmisten, från Gud. Okej. Tredje och sista. Verserna 20-21. Vi glädjer oss i Guds ofattbara allsmakt. Gud har all makt i himmelen och på jorden. Jag tänker på barn. Barn har fantasi. Och vuxna har fantasi. Bara vi har lärt oss lite mer sådär att kanske inte alltid prata om det. Men vi drömmer. Vi är bra på att drömma. Och i fantasin så kan vi resa jorden runt på en halv sekund. Vi kan resa ut i rymden. Vi kan, det finns liksom inga begränsningar. Och vet ni vad jag tänker på? Den Gud som har skapat oss. Han har också skapat vår fantasi. Vår förmåga att tänka och saker. Och i tanken så kan vi resa kors och tvärs över hela universum på en mikrosekund. Men för Gud är det en realitet. Allt det som vi kan tänka, det är för Gud en verklighet. Han kan skapa allt ur intet. Vet ni att det står i Johannes 15 och vers 7 att om vi förblir i honom, det vill säga om vi förblir i hans ord, om vi umgås med honom i ordet, vet ni vad som händer då? Då händer någonting väldigt speciellt. Vi kan be om vad vi vill. Och det finns ett lite trevligt grekiskt ord där som är ginomai. Det är inte så svårt att säga. Ginomai. Och det betyder att Gud skapar bönesvaret ur intet. Ni vet, som förälder till 17 barn. Det är ingen som har 17 barn här. Men 1 eller 5 eller vad det nu kan vara. Är det någon som överträffar 5? Okej. Okay. Alltså vi ligger bäst till här. Men vi har många.